Äntligen trädgårdsfest på bygghemma.se. Vad sägs om ett hus på köpet när du köper din Gardena-robot? Eller klicka hem nya smarta Husqvarna Aspire-redskap. Välkommen till ditt byggvaruhus på nätet på bygghemma.se.
James Wikström var då en präst inom en rörelse som kallar sig Christian Identity. Det är liksom kort och gott en antisemitistisk och rasistisk grupp.
Perfekt.
Karin och Anna bjussar på lättsam prat i ett försök att hantera världens allvarligaste ämne.
Alltså, du kommer ihåg när jag blev kallad för jävla kärring? Jag var på obaren. Akta dig jävla kärring, vi dansar.
Lyssna på Mord mot mord på Podplay. Podplay.
Live från Studio 1, det här är D-Daily Messiah, ditt nyhetsflöde med mig, Messiah Hallberg.
Clara Doktorow.
John Melander Lambrell.
John, vet du vem jag träffade på en tv-inspelning häromdagen? Jag tänkte på det hela tiden när jag satt med honom i logen.
Nej.
Nej. Det är väldigt konstigt, jag trodde aldrig jag skulle befinna mig i samma sammanhang som honom. Okay. Alltså, Mårten Palme.
Ja, va?
Ah, ja, ni är med i Alla mot alla.
Ja.
Det här är så sjukt.
Men okej, okay. Och pratade ni?
Ja, jo.
Vad pratade ni om Palme?
Det enda jag kunde tänka på när jag satt där med honom är ju, hur länge hade John kunnat, hade John tagit sig igenom den? Alltså, hade du inte haft frågor?
Jo, men såklart, jag hade ju inte ställt dem då, alldeles för, jag skulle tycka det var alldeles för jobbigt. Men...
Så du hade suttit och pratat med honom så här öga mot öga, och du hade då i huvudet hela tiden tänkt olika frågor.
Ja, och risken skulle vara stor att mitt huvud liksom, alltså på riktigt exploderade medan.
Ja, men Mårten Palme har ju köpt Stig Engström-teorin.
Ja, men han köper ju alla teorier som polisen.
Nu ska vi inte baktala. Men det är väl han. Ja, men han köper väl, vad fan ska man göra då?
Nej, jag menar inte så, men det jag skulle komma till var att så här, han har officiellt, offentligt köpt alla teorier som polisen har kommit till. Men jag har alltid fått känslan, för han dyker ju upp, Mårten Palme, ibland på olika sådana här privatspanarträffar och så, och det är ofta i ABF-huset.
Mm.
Så jag har alltid fått uppfattningen av att Mårten Palme är liksom, han är ganska intresserad, och han tror nog att det här är inte löst, och han har nog liksom teorier om vad som har hänt, men han har inte kunnat säga det offentligt med tanke på sin familj och så här, vilket är väldigt förståeligt.
Ja. Mm. Och vad hade det lett fram till om du har den inställningen när du möter honom i en loge? Hur länge hade du kunnat hålla det innan du bara, så Skandiaman, och tror att det...
Och sen hade du stått där och varit lite arg på hans svar och stamp i golvet.
Jag tror att din fråga så att Palmes son.
Fan, kan du tänka,
ja, men
så?
Jag hade haft en fråga i alla fall.
Ja, vad är
en
det
fråga. Det jag hade frågat var, vem var det som föreslog att ni skulle gå hem och dricka te hos er? Det är det enda jag skulle fråga. Om jag skulle ha vågat fråga någon.
Vem,
och om du träffar honom igen i...
Jag kommer inte fråga honom vem som föreslog te.
Vadå? Du tror att det är Lisbeth?
Nej, men det är lite oklart vem som bad om att dricka te. Eller vem som föreslog
Nej,
det.
Men du vet ju ungefär vad du menar.
Va?
Ja.
Klara, läs
det. Det pekar ju på någon teori, om det är tydligt då vad de har pratat om och vem som bestämt hur de ska röra sig och gå.
Hela mötescenariot bygger ju på tedrickandet. Det vill säga, om Olof Palme hade planerat att möta någon i hörnan vid Dekorima-hörnan, vilket skulle förklara mycket då varför han dyker upp just där vid den tiden på kvällen. Men då, enligt vissa vittnesuppgifter då, för att de var ju med Mårten Palme och hans flickvän på bio, och sen var det snack om att ska vi inte gå hem till oss och dricka te? Men om Palme då hade haft ett möte inplanerat, då skulle väl inte han ha föreslagit att gå och dricka te, för han ska ju till det här mötet. Men då, enligt Mårten Palmes flickvän, så var det Olof Palme som föreslog att de skulle gå och dricka te. Och det dödade ju mötescenariot totalt.
Ja, exakt.
Så för att summera, ja, så vem ville dricka te?
Ja. Okay. Och också för att summera, jag tror att vi ska försöka hålla er separerade. Det är Mårten Palme.
Det är nog bäst.
Ja, men hur sjukt det är att Messiah låter oss veta att han är med i Alla mot alla genom att jag läser det på aftonbladet.se. Han har inte sagt någonting. Du har redan varit med och spelat in några omgångar.
Alla
och du har inte sagt, någonting.
Nej. Jag är en produkt av min fars sekretess.
Men känner typ att vi inte är kompisar på grund av det här.
Jaha,
Okay, hur fan kan man inte berätta det? Fan vad kul, jag ska vara med Alla mot alla.
Fredag hörni, välkomna hit. Vi har en fredagsgäst, Erik Galli, aktuell med sin serie Under kniven på SVT. Han kommer hit alldeles strax. Men vi har ju en del roliga grejer innan. Vi har Jombola bland annat. Och sen har vi ju även någonting annat som blir väldigt kul, som jag blir väldigt glad för när folk efterfrågar. Det är ju den här lilla specialiteten som vi har i vår familj. Varje fredag så äter jag då, min fru och mina barn, en mexikansk delikatess. Och det kallas för tassos.
Det är så gott med tassos i alla dess smaker. En miljon tassos och en miljon smaker. Messiah testar alla tassos som finns.
Hej!
Ett nytt tillbehör varje fredag, och idag då fredag den 28 januari 2022 så har jag på mina tassos en jalapeño och lime mayo där hon.
Det är så gott med tassos i alla dess smaker. En miljon tassos och en miljon smaker. Messiah testar alla tassos som finns. Hej!
Inspirerande då, lätt gott.
Det är mycket gott. Alldeles strax, Messiahs minut.
Välkommen till Filosofiska funderingar.
Är det vi som väljer rollerna eller är det rollerna som väljer oss?
Välkommen till Filosofiska funderingar.
Gud, jävla bra fråga det där.
Det är också så här, hur skulle det gå till att rollerna väljer dem?
Ställ inga frågor.
Nej, det är det. Det är, ens hjärna är inte, man är inte tillräckligt intellektuell för att förstå.
Nej, du skulle inte gå fram till Platon eller Sokrates eller Oppa in på gatan och fråga dem sådana saker. Hur
nej,
tänkte du?
Nej, det är nog så.
Sluta nu.
Messiahs minut. Ibland undrar jag, är det jag som väljer Messiahs minut eller är det Messiahs minut som väljer mig?
Det är det senare.
Ja, i det här fallet är det faktiskt minuten som valde mig. Jag gick på gatan och så såg jag dem. Och de pekar på mig och sa, du måste säga det här. Och du måste säga. I alla fall, det handlar lite om Guldbaggen. Apropå Guldbaggen, det handlar om filmen som fick 5 Guldbaggar. Stor vinnare, filmen Clara Sola. En film då där hisspitchen är en ung kvinnas mormor doppar hennes fingrar i rödhet chili och försöker få henne att sluta onanera. Och det är
men
en hisspitch.
Men det var ju inte bara det.
Nej, inte bara, men det är det ändå man fokuserar på. Det är då en trend. Dagens Nyheter skrev i förra veckan, hade de en stor artikelserie då, där de sa att nu är det en ny våg med serier och filmer där medelålders kvinnor då får ta ansvar för sin egen sexualitet, eller de kan leva ut sin sexualitet. Kommer en ny serie med Julia Duvenius och Sofia Helin på HBO som heter Lust, där då ett gäng 40-åriga tjejer visar att nu är det okej även för kvinnor att leva ut. Och så finns det ju då Sex and the City då, där de är 55 nu igen, Just Like That, där kvinnor då får leva ut sin sexualitet. Och även 98 när Sex and the City först kom, så var det ju då en serie där 40-åriga kvinnor får visa att nu är det dags för oss att få leva ut. Sofia Kappel, hon vann bästa kvinnliga huvudroll för filmen Pleasure. Hon spelar en liten yngre kvinna då i porrfilmsindustrin, och hon blev intervjuad här i DN och sa, det är viktigt för mig att visa att yngre kvinnor att det är okej att leva ut sexuellt. Så man kan säga nu att det verkar vara helt okej i alla fall för kvinnor att leva ut sexuellt. Och min fråga är då, har vi inte fått nog nu? Alltså hur många filmer behöver ni kvinnor för att få ett klartecken att det är okej? Unga kvinnor, ja de ligger. Medelålders kvinnor, ja de ligger. Kvinnor i den kostarikanska djungeln, de verkar ligga också.
Ja.
Det är liksom,
alltså min mormor låg till och med.
Ja, jag fattar. Men jag menar bara att det är ju liksom inte lite klart nu. Alltså jag tycker det är jättebra att de ligger. Men hur länge ska vi använda det här som en del av en progressiv rörelse? Hur länge ska det användas för att vara en krycka till filmer som inte har någonting annat att sälja på än att det är okej för kvinnor att ta för sig sexuellt? Ja. Jag tycker inte det bara känns så spännande längre. Tänk om en film skulle pusha så. Den här filmen handlar om 5 killar som älskar att knulla. Vem skulle vilja se det? Den äckligaste filmen någonsin. Eller hur? Att någon tar lilla Pablos fingrar när han är 4 år och stoppar ner dem i chili. Hans pappa kommer, du ska sluta sjunka på alla. Och så, det är ju ingen premiss som någon skulle gå och se.
Nej.
Ingen skulle hylla den som en konstnärlig progressiv film. Men det är där vi är då. För kvinnor kan alltid hävda att filmer där kvinnor får ha sex utan att bli dömda, så är det då någon slags del av en progressiv rörelse. Jag fattar att kvinnor i 40-årsåldern har sex. Jag har en fru då som är över 40 år, och jag ska inte bli för privat, men ibland så kommer vi till skott.
Har du gjort kultur av det?
Yes.
Nej, men det är inte som att jag klappar mig själv på ryggen då och tänker att jag är en del av en progressiv framåtrörelse. jag säger. Bra, ta rygg på mig allihopa. Kolla här vad jag gör när jag betäcker en gammal, gammal kvinna.
Nej, hon är inte så gammal.
Nej, jag vet, men hon är inte tillräckligt gammal för att hylla som en progressiv rörelse. Åh, hon kan fortfarande andas, hon är 45.
Ja, men jag köper inte det där heller. För det har väl alltid varit att äldre kvinnor har en sexualitet att leva ut och få knulla. Och att man är som kåtast när man är 50 typ.
Jag bara tycker att det känns inte så progressivt. Det är inte som att de spelar in, det är inte som att vi gör Sex and the City i Iran. Det hade ju varit någonting. Ja, alltså faktiskt. I Teheran, Sofia Helin och Julia de Venis åker till Teheran och kan inte sluta knulla. De är överallt, på basarerna, utanför moskéerna. Det kommer ut någon imam och bara, sluta knulla! Det hade ju varit progressivt på riktigt, men det är det ju inte. Utan man går runt på Manhattan och är 50 år och har sex med folk. Det, liksom, det är så, jag vet inte, det känns bara inte så spännande.
Jag håller med.
Ja, och sen så kan jag tycka att när man går tillbaka i historien, min favoritserie, en av mina favoritserier i alla fall, Pantertanter, Golden Girls, den kom redan 1985. Och vi har redan fastslagit då att de var ju lika gamla då, de gamla tanterna, som Carrie och Miranda är i Sex and the City nu.
Ja, men det är ju otroligt.
Ja, men det är till och med så att Blanche Devereaux, alltså den original Samantha,
hon som var sex,
ja. Sextoke, hon var så alltså 51 år när Panther spelade in, vilket gör henne, vilket hon skulle då vara, hon var yngst av dem, men hon var också yngre än Carrie är nu.
Ja, det är hon, ja.
Och hon var ju då en kvinna som tog för sig sexuellt långt innan Sex and the City, och i ett Amerika som var mycket mer konservativt. Och det här var ju dessutom på familje-tv som hon då låg med män till höger och vänster, och ingen som dömde henne. Så jag tycker att det är lite konstigt att hävda att en rörelse som har funnits liksom i 40 år ändå ses som progressiv så fort man säger att här är kvinnor som gillar sex. Ja, vi fattar! No. Jag vill ha se en ny film där tre kvinnor åker till någonstans och så säger de, hey, jag hatar sex. Jag vill aldrig mer ha sex. Det är som att vaginan, om man sätter ner mikrofon till vaginan på dem så hör man hur den snarkar. Den är liksom helt, den är avsomnad. Det finns en liten gravsten innanför trosorna där det står, här vilar Fiffi. Det är då omskrivning för vaginan. Det tycker jag är mer spännande.
Vi vet det.
Eller hur? Ja. Tre kvinnor som inte bryr sig om sex överhuvudtaget. Är inte det mer progressivt? Och inte det också en mer spegling av hur verkligheten egentligen ser ut? Enligt min uppfattning.
Ja, jag kan inte komma på något mer progressivt än att du går in på typ något produktionsbolag, FLX, och pitchar att du ska göra en serie om tre kvinnor vars vagina har somnat.
Ja, men jag har varit med om det flera gånger. Det är riktigt obehagligt. Alltså säkert när bara halva somnar. Halva somnar, halva gör det inte. Men jag vill säga,
vilken halva?
Och hur vet man hur man ska, vilken man ska välja?
Oftast är det en högre som somnar.
Ja, man får se till att väcka den andra halvan så att båda är med på noten, annars kan det bli. Ja.
Samtycke. Nej, men jag håller med, för jag tycker själv som kvinna att det är en stress att man ska vara kåt,
ja,
när man blir äldre.
Det är det jag menar.
Jävla stress.
Ja, men man ska inte bara vara kåt när man är äldre, man ska vara kåt även om man är ung, medelålders, man är tant. Jag tycker bara, gör en serie om tre svenska kvinnor som är helt ointresserade av sex. Det skulle jag vilja titta på. Och för att hylla då Pantertanter och visa vilka föregångare de var, här är ett klipp då med Blanche Devereaux, 51 år gammal, kåt som satan, långt innan Carrie Bradshaw körde upp sin första rabbit.
This whole fantasy about Bob Hope is sick.
Sick.
I mean, if she's gonna have fantasies, they ought to be the normal healthy kind, like sweaty Argentinian cowboys whipping things while they ride naked on the back of Brahma bulls.
I have to remember to stop using your towels.
Vi löser det, Martin.
Jo, men vi måste välja. Vi kan inte fixa allt på en gång.
Det är jag helt med på.
Är du?
Ja, och jag har gjort en lista med de tre viktigaste grejerna vi behöver åtgärda. Allt annat kan vänta.
Tre grejer? Okej, okay, jag får se. Huset, bil, trädgård. Seriöst?
Förlåt, men du skulle bara se din min.
Ja, när du bestämt var du vill börja så finns lösningen på Biltema. Till rätt pris. Vi ses.
Äntligen trädgårdsfest på bygghemma.se. Vad sägs om ett hus på köpet när du köper din Gardena-robot? Eller klicka hem nya smarta Husqvarna Aspire-redskap. Välkommen till ditt byggvaruhus på nätet på bygghemma.se.
Nu är det dags för Jongbolan. Är det dags för Jongbolan?
Suck, alltså jag blir så deprimerad varje gång jag hör den här. För den här låten lyssnar jag jämt på när det har tagit slut på mig och mitt ex. Alltså det är bara jobbigt.
Intressant. Jag tror att det som gör det deppigt är att det kommer en sån här neggig kommentar varje gång efter gingen från någon av er två.
Det var inget fel på den andra.
Nej, men det är ju folkstorm, ska vi säga, på våra sociala medier att det är Daily Messiah. Folk är ju upprörda. De vill ha tillbaka den gamla fest. Okej. Varje morgon så drar du en lapp då ur din stora jombola och du svettas och du har dig. Och sen drar du fram en lapp.
Svettas inte.
Jo, du svettas något enormt. Inte på den delen man ser, men... Ja. Vad står det på lappen?
Läs nu bara.
På lappen står det?
Sluta säga vad står det på lappen. Aningslösa influencers står det.
Ja, spännande.
Mm. Oh, det
ja, kommer ni ihåg det kontot?
Mm, jag blev faktiskt lite sur på dem.
Jag har fortfarande blockerat dem, för jag vill inte att de ska se vad jag rör mig.
Ja, det var ju frysmå. Ja,
jag trodde jag sa att de hade ganska brun liksom, retorik.
Vadå, att de var nazister?
Ja, men att det var liksom såhär att man
de brann för den ariska rasen och klimat.
Nej, men jag tyckte att de
gick de i demonstrationen?
De lite helhet? Var såhär liksom bränna influencers på liksom torget typ. Det var den känslan.
Ja, det tycker
att
du är fel.
Att det är influencers som ska brännas på bål. Ja. Nej, men jag tycker att influencers är ju bara någon slags temperatur på vad som är fel med samhället.
En avspegling av vår tid.
Ja.
De var ju, vad förklarade, var det ett år sedan, det var två år sedan var nu egentligen de som var mest aktiva, eller? Precis innan pandemin då, när influencers flög så hängdes de då ut på det här Instagramkontot och fick ganska mycket följare. Och de sa så här: titta här nu, Bianca Ingrosso skiter i vår planet i stort sett. Och så kunde då rättrådiga människor från hela Sverige skriva, åh fy fan, jag skulle aldrig flyga.
Nej,
jag skulle aldrig använda en luftburen farkost.
Nej, exakt. Och det var, jag gick tillbaka och kollade några av de mest liksom, populära inläggen. Och det var ju just det där att de reste mycket, men också att de handlade massa grejer, massa slit- och slängprodukter.
Ja, det kan man väl i för sig ifrågasätta mer.
Ja, exakt. Ja. Och det var liksom en stor grej. Och också att de lanserade klädkollektioner med liksom, nytt material, trots att de bidrar till ett sämre klimat genom det. Och så vidare, och så vidare. Och jag tror att influenserna lyssnade på oss och de aningslösa influencer-kontomänniskorna. Och nu kommer liksom baksidan av det här. Alltså en backlash kan man säga. För att istället för att handla nya kläder så väckte Bianca Ingrosso liv i ett gammalt klädesplagg häromdagen som länge legat på hennes vind, skrev hon. Eller hon skrev I found it on my wind, skrev hon på Instagram.
On my wind.
Men jag antar att hon menar vind som i högst upp i huset och inte att plagget inte bara kom blåsandes ner för gatan. Men jag kan läsa lite här.
Fångad i en stormvind.
Jag antar att hon menar vinden.
Ja, det är klart hon gör.
Och det här var väl bra då. Hon väckte liv i ett gammalt plagg istället för att köpa ett nytt. Jag läser det här från Svensk Damtidning. Bianca Ingrosso publicerade flera bilder på den gröna kappan för sina 1,3 miljoner följare på Instagram. Men hon mötte snabbt av kritik i kommentarsfältet då flera menar att jackan är gjord av rävpäls.
Ja.
Då skrev någon, det är sorgligt att äkta päls fortfarande används och till och med glorifieras i klädindustrin. Är det äkta päls, skrev en annan, då blir det att avfölja direkt. Enligt en skärmavbild från företagets hemsida som har gjort den här kappan då, så står det att kappan är tillverkad av rävpäls. Och även en annons från Facebook visar samma modell som Bianca uppges ha burit på bilden. Och Bianca, som hon så ofta måste göra, tvingas hon försvara sig. I ett sms till tidningen skrev hon då att kappan är ju gammal, men att hon är säker på att den inte är äkta. Hon skriver, jag köpte den för flera år sedan och jag haft den på vinden. The wind. Och flera år. Och jag har haft den på vinden i flera år. Men jag är nästan helt säker på att det är fake. För jag skulle aldrig köpa en äkta pälsjacka. Jag köpte den på en hemsida. Jag vet vad det betyder, men... ja, men och som så ofta med influencers så får vi ju skylla oss själva. Alltså det var ju vi som höll på att gotta oss i det här aningslösa influencerkontot.
Mm.
Och här är ju då backlashen. Då blir det liksom rävpäls istället.
Mm. För det var äkta päls ju.
Ja, om
företaget själv gick ut och sa vi har sålt den där till Bianca och det är äkta rävpäls.
Ja, men om det tvistar fortfarande de lärda. Men det var en grej. Och sen var det ju också det här med att resa och handla en massa grejer då, som aningslösa influencerkontot var väldigt hårt emot och ville bränna influencerskanser på bål för. Och då såg jag influencern Margareta Gräs åkte till Zanzibar för inte så länge sedan. Följer ni henne?
Ja, det såg så härligt ut.
Ja, och... hon verkar också ha smittats av det här, för att i en av hennes senaste videor, YouTube-videor från Zanzibar, så framhåller hon mycket att ja, visst, vi har åkt på resa, jag och min kille, men vi håller i alla fall inte på att handla en massa grejer. Alltså inte en massa slit- och slängprodukter och så.
Mm-hmm.
Vi kan väl lyssna på vad de säger.
Så alltså, vi har ju inte tänkt, vi hade ju inte tänkt att handla någonting direkt på den här resan. För jag och Fredrik är inte så himla souveniriga.
De har inte tänkt att handla någonting. De vill liksom nästan, de vill ursäkta sig nästan innan de liksom har kommit fram på, till Zanzibar. Mm. Vad tycker ni om den här utvecklingen?
Nej, alltså jag vet inte. Jag tycker också att det är lite fånigt. Om du åker till Zanzibar, ska du inte vara med och bidra till samhället där? Vi bor ju i en kapitalistisk världsordning. Då måste vi ju spela enligt de kapitalistiska reglerna, tyvärr.
Men influencers vill ju framhålla att de använder gamla kläder från vinden istället för att köpa nya. Och att de kanske åker på resor, men att de minsann inte handlar något. Eller? Vi lyssnar vidare på Margareta Gräs video från Zanzibar där hon inte ska handla något. Och speciellt inte några souvenirer, som hon sa.
Men någonting som jag köpte, det var på den här spice plantationen som vi var. Då sålde de, för det första så sålde de tvål i olika såna här. Och då köpte vi aloe vera, langi langi, som jag ska prata med alldeles strax om. Vår guide Kibo, han tog oss med till typ den här souvenirshoppen som jag visade då. Så där köpte vi lite. Fredrik köpte kaffe. Och sen köpte jag en sjal, mycket för att kunna ha typ så här på hotellet och så nu. Men också jättefin, jag köpte den typ för att kunna, du vet, skyla mig lite från solen. Och men sen köpte jag den här, nu får du komma närmare älskling. Och det här är ett par öringen.
Ja, så från att hon inte skulle köpa någonting och inga souvenirer så blev det sjalar och... örhängen och allt möjligt där. Så det här har ju liksom lett till att vi nu i alla fall har aningsfulla influencers. Och är det verkligen så mycket bättre? Det jag undrar är ju bara så här, vill vi ha massa influencers som håller på och ursäktar sig hela tiden? Alltså det är väl ännu mer störigt.
Så länge man inte är souvenirig brukar jag säga.
Eller hur? Nej, men det är ju inte Margareta Gräs heller.
Nej.
Eller hennes man Fredrik.
Säger de live från souvenirshoppen på Zanzibar.
Ja, med sin guide Kibobo.
Kolla här vad jag fick för pengarna.
Martin.
Ångspärr, tätskikt, flytspackel, färg.
Jag ser.
Allt inom kalkylen.
Martin.
Snart har vi ett nytt badrum. Vad?
Det är något som läcker i källaren. Jag har torkat upp det mesta, men vi behöver nog en fläkt eller avfuktare eller något.
Okej, okay. Vi lastar ur grejerna så kör jag till Biltema igen.
Vardagen är full av utmaningar. På Biltema hittar du lösningen på en del av problemen. Vi ses. Biltema.
Äntligen trädgårdsfest på bygghemma.se. Vad sägs om ett hus på köpet när du köper din Gardena-robot? Eller klicka hem nya smarta Husqvarna Aspire-redskap. Välkommen till ditt byggvaruhus på nätet på bygghemma.se.
Det är fredag och ibland när vi har lite tur ska vi säga så får vi hit en fredagsgäst. Det är ju faktiskt konstigt nog, vi har haft några stycken, Johanna Nordström och Anis Dondemin och sådär.
Vi har haft väldigt bra namn,
ja,
inklusive den här veckan.
Ja, verkligen väldigt bra namn, men det är svårare än man tror att få hit folk, för folk tänker att det är något skumt. Alltså det är som att, nej, men det är inte så etablerat. Nej, men jag vet inte, jag ringer, jag försökte få tag i Per Andersson förra veckan. Ha? Han la bara på lur.
Jaha, ja, han har börjat följa mig på Instagram nu. Kanske jag ska försöka istället, för jag fick ju hit dagens gäst.
Ja, det gjorde du. Och vi är mycket glada att ha honom här. Journalist och numera också, ja, han har gjort flera program, men nu är han aktuell med Under kniven på SVT. Erik Galli, välkommen hit.
Hej, tack så jättemycket. Hej. Kul att vara här.
Ja, Under kniven, fyra äppar va? Mm. Om skönhetsvård i Sverige, skönhetsoperationer, skönhetsingrepp.
Ja, vård, ja, ja, men det är ju,
men det är väl inte så, skönhetsvård.
Men det låter, det låter som
återfuktande krämer, ja, handlar det om.
Precis. Ja, och det är ju verkligen typ sjukvård å andra sidan.
När man har sån här diabetes som måste gå på fotvård för att inte få fötter som med tår som trillar av, så låter det när du säger skönhetsvård.
Ja, men bra. En serie om skönhetsvård. Vi kan lyssna lite på premissen för att se.
När jag genomgår ett skönhetsingrepp gör jag det alltid i smyg. Snabbt in på kliniken innan någon man känner ser en på gatan. Svenskarna plastikopererar sig som fanns det ingen morgondag.
Bröst, fettsugning, ögonlock, bröst igen.
Och jag förstår dem. Jag älskar ju själv att plastikoperera mig. Varför leva med komplex? Du är värd och känner dig fin.
Jag är övertygad om att man kan må mycket bättre genom att genomgå ett ingrepp om man känner för det.
Men om det är så fett, varför pratar vi då inte om det? Från kändisar och makthavare hör man inte ett knyst. Ingen verkar vilja erkänna de skönhetsingrepp de har gjort. Jag heter Erik och är lika god kålsupare själv. för jag har inte pratat om mina ingrepp med någon.
Ja, men det är ju en otrolig serie. Du går ju igenom egentligen alla aspekter av skönhetsoperationer i serien, skulle jag säga. Alltså allt ifrån då det psykologiska bakgrunden till varför man kanske opererar sig till ja, men, liksom, hur operationerna utvecklas. Vi hörde också i slutet där, jag tror att det var någon i The Mama som sa att hon skulle göra någon operation om hon bara hade pengar. Ja. Det har jag också alltid tänkt. Hur fan har man råd med alla de här operationerna?
Ja, precis. Och när du sa att jag går igenom alla aspekter i serien, det finns ju en sak som vi inte pratar så mycket om, och det är ju liksom ekonomin, och det är ju superintressant. Det var bara att det här var inte den serien, men liksom klassfrågan, att så här, alla har inte råd att göra liksom skönhetsingrepp hit och dit. Och liksom själva industrin skulle också behöva granskas mer. Så. Men ja, men hur har man råd? Men så här, ja, men typ jag har ju lagt kanske, säg typ 200 000 kronor på ingrepp.
Du har gjort det på ditt eget utseende då?
Ja, på mitt eget.
Ja, schysst om du gjorde det på någon annan.
Till dina partners. Det är väldigt speciellt.
Grattis på födelsedag.
Ja, precis. Det är intressant då, det är, i och med att det är ljudmedium där, så ser man inte det just nu. Men det är ju inte som att, det ser ju...
Ja, det är helt onödigt.
Det ser bra ut, tycker jag.
Ja, men tack.
Nej, men,
tack.
Det, men jag vet ju inte riktigt hur det såg ut innan heller, men du var väl inte en... Du var ju ingen, så att säga, ringer från Notre Dame.
Nej, det var jag inte. Nej, så det är ju helt, det är verkligen slöseri. Om man tänker att man ska göra det för andras skull, så är det ju verkligen pengar i sjön. Nej, men jag tänkte bara säga att så här, för det, när man säger 200 000 så låter ju det... Det är ju jättemycket pengar. Men det är liksom över 10 år. Alltså, och jag tror så här, idag så är ju jag liksom yrkesverksam och är singel, har inga barn. Alltså idag kan jag spara ihop en summa pengar på ett år. Men det som jag kanske ångrar lite är så här, när jag var liksom i mina early 20s och kanske så pluggade och hade lite sparade pengar, kanske något så här litet arv som fanns kvar. Då kanske jag la alla de pengarna på liksom ett ingrepp. Och det, idag känner jag så här, den livskvaliteten som du fick av det var liksom inte... Alltså jag hade typ kunnat så resa med en kompis. Eller du vet, unna mig att äta på restaurang ibland. Och jag var liksom inte en så lycklig människa då. Och det är så här jävligt dåligt prioriterat.
Men ångrar du alla ingrepp eller med dem du gjorde tidigt?
Du är öppen i serien med att du har gjort ungefär 8 operationer i alla fall.
Precis. Alltså jag ångrar... Det beror liksom på vad man menar med ångra. Men jag ångrar... jag är egentligen bara nöjd med ett ingrepp som jag har gjort, och det är det senaste jag gjorde. När jag liksom korrigerade en näsplastik som gick fel.
Så den, egentligen den största kirurgiska framgången är när du korrigerar ett tidigare kirurgiskt ingrepp?
Ja, det kan man säga. Men den näsan som jag har nu är också, alltså det är också typ som jag ville ha näsan från början, så, att, så att den är bra. Men det blev ju väldigt mycket dyrare och smärtsammare att jag fick göra 2 operationer.
Det här får man ju också se i serien, den är väldigt grafisk. Man får se allt ifrån när de plockar sån här hårsäckar och ska göra en hårsäckstransplantation till en kille som vill fylla i flinten.
Är du känslig för sånt?
Nej, jag är inte så känslig för sånt. Sen fick man ju också se när de skulle återställa din näsa, jag tror det, när man tar brosk då ifrån ribbenet.
Ja, precis.
Och så satt de liksom och skar upp det som om det var liksom en sushikock.
Ja.
Och sen ska de lägga in det i näsan då.
Ja, det är ju helt
Turkish sjukt. Delight kallar de det för. Den operationen. Men en grej som slog mig var när jag såg den här serien. Du träffar också dina föräldrar, för du har ju inte berättat för dem att du har gjort operationer, och det gör du under seriens gång.
Men har de varit så omärkbara då att dina egna föräldrar inte har kunnat se dem då efter när allt har lagt sig?
Ja, precis. Men det är ju också så här, det låter ju också lite konstigt när man hör det. Men grejen är så här, man måste tänka...
Vad betalar du för?
Men också så här, jag tänker så här, för det är ju, jag har ju berättat för dem att jag typ har gjort fillers liksom. Så dels har vi det, men sen så här, från åldrarna 20 till 30, om man inte bor hemma, utseendet förändras ju ändå. Jag kanske har så här, gått upp eller ner i vikt lite och bytt frisyr och bytt hårfärg. Och så här. Jag tänker, om man inte ser sin son så ofta och han åldras, så kanske man blir lite förvirrad.
Ja, fast du åldras åt motsatt håll då, att du blir slätare och...
Ja, alla operationerna är ju inte så. Det är ju inte så att du håller på med ålders liksom.
Nej, jag har inte gjort ett ansiktslyft.
För det slog mig då när du träffade dina föräldrar att vi har haft helt olika uppväxt, du och jag. För din pappa är ju då politisk flykting från Chile, om jag förstått det rätt. Och din mamma är också supervänster.
Ja.
Jag växte upp i en liksom moderat familj med företagare, föräldrar, och min morsa hade liksom klippkort på Trollhättan dit hon åkte och gjorde fettsugmagen, fettsughaken. Hon har gjort gastric bypass, hon har tatuerat sån här ögon. Hon tatuerade också läppenne, vilket hon gjorde liksom 5 mm utanför läppen.
Okej. Okay.
Alltså,
Men var det så hon hade någon sån som joken?
Ja!
Eller?
Ja! Ja! Och hon skrattade så mycket efteråt, för det blev ju fel. Så hon fick ju gå med läppstift i 2 år innan det där bleknade.
Men gud vad intressant. Men hur påverkades du av det?
Nej, men det är precis det. Jag blev ju väldigt påverkad av det. Och jag har alltid tänkt att så här, det där kan man lösa. Bara man har pengar så kan man lösa de där grejerna som man vill lösa sen. Liksom. Men jag tänkte på det då, på tal om det. För att jag ska visa dig en bild nu. För i serien så får kända svenskar titta på ditt utseende. Mm. Och så får de säga vad du har gjort. Mm. Ja, de går runt dig. Det är liksom väldigt naket.
Ja, det var fruktansvärt.
Det måste det vara.
Du stod live framför dem?
Ja, jag satte mig i en studio och så kommer de att gissa på mig.
Alltså Nicki Amini, Kakan Hermansson, Mike Levengood.
En märklig idol-audition.
Ja, det är det.
Jag tror inte att jag hade kunnat... Alltså, man kan ju gissa, men det är ingenting som man... Alltså, det är ju väl gjort i det avseendet att man inte vill att folk ska tänka att man har gjort något. Jag ser,
tack.
Nej, men när jag ser nu så tänker jag, oj, här kommer en människa som har gjort grejer på sig själv.
Nej. Men grejen är att nu när den här serien har släppts, det är ju kul att höra det från dig. Men det är verkligen inte alla som håller med om det. Alltså jag lyssnar ju på ganska mycket av folk som snackar om serien och så.
Det ska man inte göra, tror jag.
Nej, det ska man nog inte göra. Men grejen är att jag är också producent, så att jag har liksom lite dubbla stolar, så att jag tvingar mig själv. Jag vill ju också att serien ska gå bra, jag vill ändå bevaka liksom,
säg vilka
media.
Som är svin.
Nej, men det kommer jag inte säga.
Men
det är en del som är så här... Så här, men gud, han är så jävla korkad. Hur kan han gått runt och trott att folk inte ska se det här? Alltså det ser så gjort ut typ. Ja. Så det finns liksom, jag vet inte riktigt vem jag ska tro på.
Nej, du kan tro på mig i alla fall när jag säger det här, men eller så jag störd att jag inte.
Nej, alltså jag känner ju Erik sen innan och jag visste inte om det här alls förrän du berättade att du gjorde den här serien i våras, och jag bara, va? Jag hade aldrig tänkt på det. Nej. Jag har inte heller sett det innan.
Men vad konstigt att kommentera någons. Tror du att det är mer okej och eventuellt kommentera ditt utseende för att du är en kille då? Säg att en tjej hade gjort den här serien och sagt så här, då hade ju ingen suttit på någon radiostation någonstans och sagt.
Jo, det tror jag.
Tror du?
En del av de här personerna hade nog gjort det.
För att de är IQ-befriade generellt.
Ja, men jag tror så här, alltså, det är ju någonting med skönhetsingrepp. Alltså, lägger man sig under kniven och berättar det, eller man behöver inte ens berätta det om det syns, då är man ju ganska mycket plötsligt fritt byte.
Jo, men det känns som det har varit en förskjutning
i alla
fall.
Ja.
Fast det känns som det har varit en förskjutning. Om jag skulle sitta här och en lång prata om hur jävla, vilket freak en kvinnlig kändis ser ut som numera när hon har gjort om sig.
Ah, nej, det är ju inte
helt okej. Tror jag inte.
Nej, men jag tänker då på tal om det här vi pratade om nyss, att de fick säga vad du hade gjort med ditt utseende. Nu ska du få se en bild på mig här. Det här är då för, kan det vara 2 år sedan? Vad har jag gjort på den här bilden? Vi ska lägga upp den på vår Instagram.
Det här är det ingen som har gjort.
Du visar en bild på dig själv då,
själv.
För Erik.
Just det.
Jag kan säga att jag kände mig lite som kattskurken.
Kattskurken?
Fan vad intressant.
Jag ser ut som en liten kattskurk. Alltså.
Vad är en kattskurk för mig som inte...
Är det en sån här aristocats figur typ? Alltså grejen är att man skulle ju helst vilja se rörligt på det så att man såg liksom mimiken. Men om jag får gissa här, så det skulle kunna vara läpparna skulle du kunna ha gjort, alltså fillers då. Men det är ju någonting, vet du vad, jag hoppas att jag har rätt i det här, men
tänk om det är en kuggfråga.
Men just på den här bilden, nu känner jag ju dig också. Så, det ser ut som att du har gjort botox. För att på ett sätt som jag känner igen att det händer ibland, ofta på lite äldre kvinnor än du är, som brukar göra den. Alltså jag vet inte vart man, det är runt ögonen eller någonting. För att när man ler, det skrynklar sig på ett jättekonstigt sätt.
Eller hur? Och du är helt rätt. Det är de två grejerna jag har gjort.
Oj, alltså...
Snyggt. Jag var helt svettig där. Jag har inte rört in sig.
Du slutar med att Klara får gå på det här senare nytt.
Men jag gick till Bianca Ingrossos ställe. Som går, som tydligen ska vara det bästa. Nej, men det är en klinik i Stockholm. Och gjorde, och då botox och läpp läppar. Ja. Och jag kände liksom på varenda bild, allting efteråt, att jag fick ett elakt utseende. Jag kände mig som kattskurken.
Jag fortfarande inte etablerat om det finns en kattskurken.
Men det är så jävla intressant det där, för att det blir någonting med att det rinkar sig längs näsan. Det är som att jag tror att andra muskler aktiveras på något sätt när inte de vanliga kan röra sig. Och det där känner jag, alltså det finns en bild, en jättekul bild på Kim Kardashian ur hennes serie. Där hon gråter. Mm. Och hon ser typ likadant ut som du på den här bilden. Fast
för
hon gråter
alla, istället. Alla får samma utseende när de gör det där. Ja. Ska man då liksom som influencer eller vanlig person berätta om sina operationer?
Ja, men det finns ju liksom två argument för och emot som liksom förs fram i serien. Då. Och det ena är att så här, man ska berätta för att annars bidrar man ju till en jättekonstig liksom förskjutning av hur folk ser ut. Där man liksom, som också är förljugen, så att liksom unga människor tror att man ser ut så där bara genom typ att köpa rätt smink och sen så bara, fast den här personen som frontar det här sminkmärket är typ jätteopererad, du kan liksom inte få det utseendet med ett läppstift. Det är liksom ena sidan, men å andra sidan jag tror att det är Penny Parnevik som säger det här i serien, att så här, hon säger så här, baksmällen av det är att men det är kul ord, men
ja, verkligen det.
Men hon har helt rätt, alltså baksmällen av det är att då kanske man bidrar till liksom normaliseringen istället. Men grejen är att jag blir lite så här, normaliseringen uppenbarligen alltså den sker ju
ändå.
Alltså den skenar ju, och så här, bara för att man är 15 är man ju inte helt dum i huvudet. Alltså det är liksom fler och fler plastikopererade kändisar liksom, som är typ syns här, närbild, ansikte, Instagram, TikTok, allting. Folk fattar ju typ att de är opererade ändå. Man behöver typ, även om de ljuger så vet ju folk typ det.
Men jag tänker på det, jag ser influencers som jag följer så där, som inte har varit öppna med att de har gjort operationer eller gastric bypass och sånt där. Och jag ser de här ärren. Man ser det liksom, men de är inte öppna med det. Och det tycker jag, det blir så skevt.
Ja, för samtidigt så tycker jag, för jag håller med om det där. Samtidigt så tycker jag att man ska inte heller, alltså just under kniven handlar ju väldigt mycket om individer och hur man som individ liksom mår i den här världen. Och det är liksom syftet med den serien. Men man ska ju inte lägga allt ansvar för den här normaliseringen på individer. För att det finns ju liksom en industri som omsätter hundratals miljarder kronor om året världen över. Och det är ju egentligen liksom, ligger ju mer på dem och på våra liksom politiker som har liksom makten att så här, hur reglerar man den här branschen, hur granskar man den kanske som journalist. Och så här, det är ju de som, alltså bara de termer som den här branschen hela tiden försöker hitta på för att liksom sugarcoata olika kirurgiska ingrepp. Bara det är ju en del av normaliseringen som liksom gynnar dem. Så det ska man, jag tycker man ska komma ihåg det ändå.
Vad finns det för sådana begrepp?
Ja, men typ nu är ju så här, en av de nyaste liksom trendoperationerna i USA som är liksom där vi plockar, där vi tar efter. Liksom. Mm. Den heter ponytail lift. Och det är liksom, nu har man, förut har ju ansiktslyft alltid varit någonting man marknadsför för lite äldre personer för att liksom se yngre ut. Mm. Man drar upp liksom. Men nu det här då hästsvanslyftet, det gör man på 20-åringar.
Det ska appellera då.
Och då gör man små, man gör små snitt uppe i hårbotten och sen så drar man liksom åt som en hästsvans. Ja. Då får man bara ett sånt här, du ser inte yngre ut, utan du får bara så här Kendall Jenner, alltså Bella och Gigi Hadid, alla de som har gjort det här. Ariana Grande nu, och hon ser ju nästan asiatisk ut för att hon har dragit upp så här.
Otroligt.
Och Fox, det är ju bara ett exempel på hur man liksom, man hittar på så här sexiga namn på saker och marknadsför dem hårt mot nya grupper liksom. Och det kan man tycka är rätt eller fel, men liksom, det är ju där också den här normaliseringen sker.
Jag tänker bara, vi ska lyssna på ett lite till klipp också om varför man gör de här grejerna.
För så här tänker jag, ju snyggare jag blir, desto attraktivare blir jag ju också. Och vet ni vad som händer attraktiva människor? Det går jävligt bra för dem.
Det finns faktiskt massa exempel på hur orättvist livet kan bli beroende på hur det går i utseende lotteriet. Att det finns massa olika fördelar att hämta för personer som är attraktiva. Till exempel i rekrytering, det blir lättare att få jobb. Det finns till och med studier som visar att det kan slå formella kvalifikationer i vissa fall. Vi är mer benägna att hjälpa folk som ser bra ut, även om det låter hemskt. Och till och med i rättssystemet har man sett att det kan spela roll att förövare som ser bra ut kan få lindrigare straff exempelvis.
Där hör ni.
Men det är sjukt det där ju, för då förstår man ju att man vill göra den här typen av operationer. John och Saja, har ni gjort någonting med er utseenden som inte är spray tan? Tandblekning.
Nej, men jag tror alltid jag planerat att göra det någon gång.
Vadå? Vad har du tänkt då? Liksom?
Nej, men att så här, vadå, efter när man blir äldre så skulle man ju, ja absolut, jag har tänkt att jag ska göra någonting.
Men och, vad?
Ja, men jag vet väl inte, jag får fråga Erik då.
Men du menar såhär, när problemet börjar bli ett problem?
Ja,
då
men någon säger
så här,
åt mig att så här, tyvärr, nu får du inte det här jobbet. Så bara, är det för mina kvalifikationer?
Nej, just det.
Det är en annan grej. Du är för ful. Då känner jag att det är läge. Och jag vet inte vad jag ska göra. Kanske den här ponytail, jag vet inte.
Men det är också grovt att säga att någon är för ful för att göra radio. Alltså då, då är man riktigt ful.
När man hör det...
Ja, men du då, Messiah, skulle du göra någonting?
Alltså om jag känner ett behov av det. Jag har inga problem, alltså jag har inga moraliska problem med det. Nej. Men sen är jag lite rädd för själva alltså att det kan gå fel och sånt där, tycker jag är lite läskigt. Och sen, sen tänker jag också, känner du någon gång, för du antar att du har haft som en liten jävel i dig som har sagt åt dig att olika saker måste korrigeras.
Ja, jag har ju gjort det för att jag har känt mig ful liksom.
Ja, någonting i ditt eget huvud, ja. Och det spelar ingen roll hur många andra som säger till dig att
nej.
Att det sitter i ditt eget huvud. Men har någon av de här ingreppen du har gjort, har du funnits dagar efter eller dagar när det här har läkt ut där du har känt alltså ett visst lugn då kring den här demonen i huvudet som säger åt en?
Ja, alltså det sjuka är ju att så här, och det fattar man ju verkligen i serien, att så här, man får ju inte bättre självkänsla av att göra de här grejerna. Men jag har ju å andra sidan aldrig, alltså så dum är jag ju inte. När jag har liksom lagt mig under kniven har ju inte jag gjort det i förhoppningen om att få bättre självkänsla, utan jag har ju bara velat bli snyggare, någonting som jag tyckte var fult. Och det...
Men är inte de sammankopplade lite grann?
Jo, de är sammankopplade. Men det som är det som också är sant, som är ett väldigt icke-PK-svar, det är att liksom, en del av de sakerna som jag har liksom åtgärdat, de har jag liksom slutat bry mig om sen. Alltså jag känner mig ändå, och då är det så här...
Okej, du kan lämna det bakom det.
Ja, och grejen är att så här, nu är jag 30 och jag började vara 20. Och jag upplever att jag mår bättre idag än jag gjorde när jag var 20. Och jag upplever att jag är mer nöjd med mitt utseende än när jag var 20. Men det är ju svårt att säga så här. De flesta gör ju den resan också när de blir äldre. Och det är ju svårt att säga. Jag har gått i liksom hundratals timmar terapi. Så det är så här. Mår jag bättre för att jag liksom har blivit en vuxen människa? Eller är det så att mina operationer också faktiskt har funkat lite? Det kan jag inte svara på.
Nej, det är sant. Vad är hönan och ägget där? Eller men,
men det är en jättefin serie i alla fall. Man blir helt hooked. Man bränner av de här fyra avsnitten väldigt snabbt. Jag tror det är väldigt bra att titta också om man har funderingar kring att göra skönhetsingrepp och så. För ni går ju också igenom lite baksidan av det.
Det är en läskig process, tänker jag, när man tar av, alltså när man ska få se det för första gången, eller?
Ja. Vad ser du framför dig som är en sån serie att de tar bort som en mumie och så har man ett helt nytt ansikte?
Ja, men jag skulle bara, nej men precis, att man är såhär, nu kan jag i alla fall fly undan mina skatteskulder.
Alltså det kommer hända om det går på Bianca Ingrossos ställe. De frågar dig, vill du ha en konsultation om vad vi skulle kunna göra med ditt ansikte? Oj. Och jag bara, ja, kör. Och så tänkte jag att jag trodde att jag skulle kunna ta
gör
det.
Gör vad ni vill.
Vad sa de då?
Och jag tänker att vi ska skicka John dit så får vi se hur mycket roligt. Du kommer tillbaka sen och vill göra. Du vill göra allt.
Okay. Ja, absolut.
Ja, men du vet, de bara så här, ja, och här är du lite ojämn och där skulle vi kunna fylla ut.
Det där tycker jag verkligen är, det där tycker jag är fel.
Det är vidrigt.
Det är vidrigt. För att det är en sak om man kommer med egna komplex, men det där är ju liksom skapa komplex.
Det gjorde det verkligen.
Jag blev kontaktad av någon sån här skönhetsfirma för några år sedan. Hej, vi skulle vilja bjuda dig på behandling mot mörka ringar eller någonting.
Oj. Men vad, det var någon slags sponsor?
De skulle ge mig det.
Ja, men vadå, bara för alltså, the goodness of their heart? Eller att
de tyckte väl att jag var så trött.
Ja. Precis, det är ju superförolämpning också. Ja,
ja, men det är det.
Så här, vi ser att du behöver hjälp. Vi har jagat ner dig.
Vi kan inte se en enda bild på dig till.
Nej, äntligen har vi hittat en kille som verkligen kan bli.
Som ger mörka ringar ett ansikte.
Ja, jävlar.
Ja, men det är ändå ganska, jag blev faktiskt lite arg.
Ja, men det förstår jag.
Men sen nästa gång jag såg mig i spegeln så skulle jag bara titta på de här ringarna. Så det är så de jobbar med.
Det är så de gör det.
Det här är säsong 2, känner jag direkt.
Bara följa mig.
Ja, precis. Men fan, jag blir lite avundsjuk också. Det är ingen som har hört av sig till mig än och frågat om jag vill ha någonting.
Det borde de göra, för man tänker att du ändå... Du
jag är väl supermottagligt.
Ja, verkligen. Ja.
Men in och kolla, fyra avsnitt ligger ute på Play och så går den även på Broadcast TV. Det är bara, det är jag egentligen bara som kollar på Broadcast TV fortfarande i Sverige, tror jag. Och mycket tantor och gubbar. Sista avsnittet går då nästa vecka, nästa onsdag.
Ja, precis. Ja.
Erik Alik, tack för att du kom hit.
Tack, det var jättekul att vara här.
Visst var det?
Ja, det var väldigt bra.
Trevlig helg också.
Tack, detsamma.
Vi tackar Erik. Vi hoppas att ni har haft en skön vecka med oss. Vi hörs igen på måndag. Nu står han där borta och bländar oss med sin gitarr. Vi har en musikgäst såklart även denna vecka. Andreas Jonsson.
Ja,
kul. Vi hörs nästa vecka. Ta hand om er. Hej, hej.
Hej! Friday, gotta get down on Friday. Everybody's looking forward to the week.
looking forward to the weekend. Partying, partying, woo. Partying, partying, woo. Fun, fun, fun. Looking forward to the weekend.
Podplay, en del av Power Media.
Kolla här vad jag fick för pengarna.
Martin.
Ångspärr, tätskikt, flytspackel, färg.
Jag ser.
Allt inom kalkylen.
Martin.
Snart har vi ett nytt badrum. Vad?
Det är något som läcker i källaren. Jag har torkat upp det mesta, men vi behöver nog en fläkt eller avfuktare eller något.
Okej, okay. Vi lastar ur grejerna så kör jag till Biltema igen.
Vardagen är full av utmaningar. På Biltema hittar du lösningen på en del av problemen. Vi ses! Biltema!